Vi skriver den 17 augusti och det är dags för podd nummer 2, hockeysäsongen 2020-2021. Hur mår du, Hans Abrahamsson? Håller du på flyter bort dig i sensommarvärmesmockan?
Lite tufft är det väl på nätterna faktiskt, om vi nu ska få lite klaga lite grann. Nej, men det har väl varit en enormt härlig, varm och skön augusti så här långt. Så vi får väl ändå suga i oss det. Vill jag frysa eller vill hinna göra senare?
De som lyssnar på oss gillar ju kyla, is, låga temperaturer. Vad har du för tips för att få kallt och sovvänligt i sovrummet?
Jag är skitdålig på det. Jag skulle behöva hjälp av någon. Jag pratade lite kort med dig och du hade ju jättefina strategier. Jag har inte ens en AC och jag brukar köra med öppna fönster under dagarna och sånt här. Och det blir katastrof. Så ni kan DMa eller skriva till mig och ge era bästa tips på att få svala sovrum.
Mina hobbytips är i alla fall att stänga ner rummet totalt. Det ska se ut som ett hus i Mellanöstern. Det vill säga liksom filtar för fönstren och liksom det ska vara tilltäppt. Och sen öppnar man upp när det har blivit lite svalt. Så att säga. Annars har man så mycket värme i rummet så att det går inte att kyla ner. Eller så köper man en bärbar AC. Den är dyr, den låter mycket. Och den ger väldigt, det som att sitta och andas i ett kylskåp så att ögonen blir snustorra. Strunt om det. Vi måste ju prata om roligare och mer intressanta saker. Jag vill slänga mig in i det som hände förra veckan. Träningsmatcherna körde igång. Och ursprungsfrågan eller startfrågan blir ju här. Hur ska vi se på försäsongen träningsmatcher? Är det bara, ska vi bara liksom tugga i oss popcorn och bara rycka på axlarna? Eller ger det någon typ av värdemätare på hur bra lagen är?
Jag tycker att det kan vara vissa indikationer. Sen är det någonting jag vet efter 50 år i hockeyns tjänst, så är det att försäsong är någonting helt annat än en vanlig säsong. Så man ska ju definitivt inte dra för stora växlar av det där. Men jag tycker att det går att se vissa intressanta indikationer i alla fall.
Det som hände förra veckan då, och på något sätt så säger det egentligen ingenting då. För vi hade Kristianstad slog Malmö med 2-1. Rögle slog Växjö med 3-1. Sedan så slog Färjestad Västerås med 3-1. Och HV slog Frölunda med 4-1. Örebro slog Djurgården med 10-1. Så att jag menar, lagen slår ju varandra. Men den resultat som sticker ut, och jag vet att du hade lite bevakning på det här. Och sen ska man veta att Västerås slog Örebro med 2-0. Så att då borde Västerås slå Djurgården med 12-13-0. Om man ska följa någon typ av någon röd tråd i de här försångsmatcherna då. Vi jobbade ju torsdag, så du bevakar den här Djurgårdsmatchen. Är Djurgården så här dåliga eller var det bara att de hade precis gått på is och kanske haft någon lagfest och var helt borta?
Nej, men det är klart att de inte är så här dåliga. Det är det ju inte, och det blir ju intressant där, för jag skrev någon tweet om att oavsett, man förlorar inte med 10 oavsett om det är första träningsmatchen på säsongen. Och den tweeten väckte ju reaktioner hos vissa om att jag tar försäsongen på jätteblodigt allvar. Och att det är superfel att göra det. Och det är två helt olika saker här. Det jag lite studsar på är att man har ändå en stolthet emot klubbmärket, emot fans, oavsett vilken typ av match man spelar. Sen kan man förlora matcher, och man kan förlora matcher mot lag från lägre divisioner. Och man kan, alltså det blir fel ibland. Men åka ut och ligga under med 1-10 efter drygt 2 perioder. Och framförallt tycker jag om man är en klubb som Djurgården eller Färjestad eller alltså då, det ser inte bra ut. Och det handlar också om att jag sätter i ett... Djurgården går in i en säsong där man är lite ifrågasatt runt sitt lagbygge. Robert Olsson går ut inför första träningsmatchen och säger att det är det viktigaste. Han vill se liksom killarnas karaktär och han vill se vilken identitet det här laget ska ha. Och då gå ut och leverera på det sättet som man gör emot Örebro. Jag såg ändå matchen, och det är ju inte resultatet ändå som är värst, utan det är ju hur det ser ut på isen när man liksom lägger ner spelet helt egentligen efter 1-4. Man får 0-3 snabbt, 3 jätteklantiga ingripanden själv, och sen så får man en reducering och så blir det 1-4 på andra, och sen är det ju, slutar man bara spela. Och jag tycker att det finns en stolthet och en värdighet, och jag tror att man... Det är någonting som man bygger upp också under en säsong, och att börja med en sån, det sänder i alla fall lite frågetecken runt mig. Sen förstår jag att Djurgården, jag möter dem med Brynäs på torsdag och kommer att gå ut och göra en mycket bättre match. Och troligtvis är väl ja, städar väl det undan den här insatsen mot Örebro. Men det är ändå, jag tycker att ihop med de andra indikationerna runt Djurgården som finns, så är det lite oroväckande att man går ut och gör en så dålig insats. Sen hade man säkert ett stenhårt träningspass i Ven redan samma dag och satt sig i bussen och åkte till Örebro. Och så, men jag tycker ändå, nej, jag reagerade mot den. Därmed inte sagt att Djurgården kommer komma sist i SHL-tabellen och att försäsongen, det är då allt avgörs.
Örebro hade ju en match i kroppen. Det här var Djurgårdens första match. Jag vet att det brukar skilja ganska mycket från om man har spelat en eller två matcher. På något sätt kommit in i hela. De finska lagen brukar slå de svenska lagen på försäsongen för att Finland ligger lite före. De brukar starta sin säsong, i alla fall ett vanligt hockeyår, lite tidigare. Men det blir som du säger att den här tweeten, det blir ju nästan lite komiskt. Jag vet inte vilken tid de skickar ut den. Men då säger alltså Robert Olsson, som du var inne på, nu är det viktigt att vi visar vår identitet på isen direkt. Mm. Det är ju den blir lite så här. För det var ju ändå han struntade nog i resultatet på ett sätt. Men han ville visa att killarna hade karaktär och på något sätt let för klubbmärket. Och så blir det 1-10. De här nya träningströjorna som är fantastiskt snygga. Som de skulle ha nu också. Och som börjar så där. Men kan det inte vara väldigt bra också att få en riktig näsbränna direkt, så att man vet om att oj då, nu har vi det här att jobba med.
Absolut kan det vara, så hanterar man en sån här motgång på rätt sätt så kan det ju definitivt vändas till en fördel. Sen är väl jag är lite fundersam på Djurgården. Jag tycker man gjorde en grym 2020, om vi säger från januari och framåt på hemmaplan, där man vann i princip allt. Jag tror man tappade 2 poäng. I övrigt förra säsongen så hade jag lite svårt att förstå mig på liksom vad Djurgården ville vara för typ av lag och vad man stod för. Jag tyckte det var alldeles för ojämnt och svajigt. Och tittar man på pappret nu så är ju det här laget betydligt sämre. Då. Vi har ju pratat om Djurgården som ett topplag framöver. Då. Den här resan man gjorde där man gick till semi, man gick till final. Och det kändes som att man hade väldigt bra snurr på organisationen där. Och det kan fortfarande vara så. Men jag är lite kvar också i förra säsongen som jag tyckte var väldigt ojämn. Nu är det möjligt att man hade fått ihop det i ett slutspel och spela sin bästa hockey då, men vi får se lite grann. Djurgården är ju ett sånt här lag som är oerhört svårbedömt inför säsongen.
Jag vet att du hyllade HV här, jag tror i vår förra podd som du lyfte fram dem, och jag hade ju förmånen att bevaka den här matchen i torsdag, Frölunda HV, och HV gjorde en oerhört bra hockeymatch. Nu kanske också det är en försäsong, man ska inte liksom ta för allvarligt på det, va? Men du kan vara helt rätt på att HV står inför något stort och väldigt intressant, och jag kanske måste krypa till altaret eller korset eller hur man ska förklara det, och liksom, för jag var ju negativ till att de tog bort Martin Törnberg och Oskar Sund och så vidare, men de kanske har byggt upp en ny grupp där som är jävulst hungriga, och då kanske man måste bort med gammeljedno där. De hade ju en första kedja mot Växjö häromdagen, igår var det väl, på söndagskvällen. Vedin, Andersson, Sandin. Hur känns den i din mun?
Nej, men det är ju en jättebra kedja. Sen blev Sandin kvar i 2 månader och sådär. Och samtidigt så gick man ju ut och fick rejält med däng av Växjö också. Va? Så att jag har väl lyft fram HV, skulle jag vilja säga, mer än att hylla HV. För jag har ju varit väldigt negativ till HV de senaste, ja, egentligen sedan SM-guldet. Och tippat dem 8-9 i tabellen. Nu tror jag att de kan vara med och slåss som en fjärde, femte plats. Sen om det är och tokhyllat lag eller inte, det vet jag inte. Jag har svårt att se att de redan nu har det som krävs för att gå hela vägen. Men jag tror däremot att man har tagit ett steg i rätt riktning. Sen tar ju saker ofta lite tid att genomföra. Och jag tror väl att den här säsongen i alla fall är en möjlighet att sätta ett statement för att man vill göra en liten kursförändring i framförallt mentalt, tror jag. Och ha en del intressanta nyförvärv, har en ganska bra trupp. HV har väl alltid liksom en namnkunnig trupp, men nu har man gjort vissa val där man har plockat bort kanske en del mer högavlönade spelare och tagit in lite allsvenska spelare och sänt en tydlig signal att det är en liten ny start.
Mm. Jag tycker att det är också spännande hur man lägger upp ett schema på försäsong då. Alla vet ju att HV, Växjö och HV, Frölunda är på något sätt kanske de viktigaste matcherna på säsongen för HV. Kanske också HV Färjestad då. HV Djurgården har blivit en rivalitet. Men jag har så svårt att förstå hur man först i torsdagskväll så mötte de Frölunda borta i fantastiska Frölundaborg. Och så åkte de hem. De kom hem sent, midnatt kanske, 1, någonting sånt där. Och så var det fredag och så var det lördag och sen var det en ny match på söndagen borta mot en annan ärkerival då, Växjö. Jag förstår inte varför, om man kör första matchen, jag tycker man ska vila mycket längre på något sätt för att liksom minimera skaderisker eller så. Eller så får man liksom då matcha in lite juniorer och på något sätt gå runt på lite mer folk. Jag lite svårt för när man forcerar ett spelschema i början, speciellt när kropparna inte är vana med att spela matcher. Och det är därför det blir så här, ja, man slår Frölunda och förlorar mot Växjö. Ja, det säger väl kanske ingenting, men jag undrar om HV verkligen var mentalt där och fysiskt förberedda för den här Växjö-matchen.
Nej, men det där kan ju vara, naturligtvis kan det finnas praktiska anledningar till att matchen har blivit så. Men jag tror väl också, ja, men det blir ett jättebra kvitto för den här nya ledningen att se vilka är det som går ut och tävlar mot Frölunda när det är lätta ben och man känner sig kul att möta Frölunda och det är första matchen. Men än mer intressant, vilka är det som går ut och går i bräschen mot Växjö två dagar senare när det är lite tyngre, man har liksom haft den här euforimatchen mot Frölunda, för så kommer det ju att se ut i serien och inte minst i slutspelet. Så att jag tror att det var ett jättebra kvitto för HVs nya tränarstab. Vilka är det som klarar två tuffa matcher inom kort tid och vilka är det som vi behöver jobba lite mer med?
Ja, jag tycker att det är lite med första matchen. Jag förstår hur du menar, att man vill se vilka är liksom vår, de som går i bräschen här då. Sen ska man veta också att hela försäsongen för ja, speciellt lagen i Champions Hockey League då har ju blivit helt bara liksom slagit undan benen. För många av de här Frölunda, Färjestad, Luleå, Skellefteå som skulle spela i Champions Hockey League då, de hade ju litat på att de fick en del hyfsade matcher i Champions Hockey League. Och nu så vips så försvann ju då Champions Hockey League-upplägget, är ju förändrat. Man brukar ju varva gång nu i augusti, september. Och sen så brukar man köra nästa gruppspel under säsong och så final i februari. Nu gör man en komprimerad säsong på grund av corona och liksom kör under säsong. Och det gör ju att många tappar ju kvalitetsträningsmatcher och kanske teambuildingsresor som man har räknat med. Det gör ju också att många har ju fått liksom tjata in sina träningsmatcher under säsong, och det har gjort att allting har blivit lite förändrat också. Så det är kanske därför som spelschemat lite annorlunda. Men du, ABS, mer på den här träningsmatchen som har startat igång. Har du fått någon aha-upplevelse, eller har du sett någonting som du känner att det där var, den där spelaren var bättre än vad jag trodde, eller det där, frågetecken där. Är det någonting som du har liksom skrivit i din svarta bok där man inte vill hamna för övrigt?
Nej, den vill man inte vara i. Nej, är det någonting jag faktiskt har lärt mig under de här åren som jag har jobbat med det här, så är det ju framförallt det att bli inte lurad av träningsmatcherna, varken när det gäller enskilda spelare eller när det gäller lag. För det har faktiskt skälpt mer än vad det har hjälpt de gånger jag har gått i den fällan. Så att jag försöker verkligen titta med väldigt, väldigt, liksom, väldigt försiktiga ögon på det som händer. Jag såg både Örebros kroaten, va? Borna Rendulic såg jag lite av.
Han hade bra skott, sa du.
Han har ett fantastiskt skott. Sen är han ju stor och stark och rätt så bra åkare också där. Så att, han såg intressant ut. Men det återstår ju att se sen hur det kommer att se ut i serien. Örebro generellt tycker jag. De har ganska bra fart på offensiven där. Och det ska bli spännande när Ibert och Näkevi kommer in där också. Och se vad de... Det är också ett svårbedömt lag tycker jag. Som jag inte riktigt vet om de är 11 eller 4 i tabellen. Liksom. För det känns som att de tre topplagen känner jag mig hyggligt säker på. De tre botten hyggligt säker på. Men sen däremellan kommer det att bli så svårtippat. Så jag tror inte jag varit med om att det har varit så svårtippat något år som jag har gått igenom tabellen. Så att Örebro är ett typexempel på sånt lag. Det kan bli allt från 4 till 11.
Och det du säger, jag nickar ju igenkännande, för jag minns att jag var utskickad till, oj, vilken hall kan ha varit, ja, någonstans mellan Stockholm och Brynäs, kanske Gimo eller Norrtälje eller någonting sånt där. Och så ska jag se en träningsmatch med Brynäs 2000, det kan vara 2014 eller 2015. Och så hade Brynäs en ny norrman som heter Sondre Olden då, som hade gjort 58 poäng i Vålerenga och sådär. Jag tror han hade nummer 13, ursäkta om jag är fel. Men jag tyckte han såg helt fantastiskt ut på isen. Jag tyckte det var helt galet. Jag tyckte han, wow, han äger ju hela isen då. Nu var det här augusti. Jag vet att Andreas Takell var parkeringsvakt på den här matchen. För jag träffade honom efteråt. Han styrde upp bilar. Jag vet inte hur det gick till dem. Men ja, det är bra att de bjuder till gamla Brynäs-legendarerna där. Men jag tror ju att jag, antingen om jag skrev någon krönika eller om jag skrev en vanlig text där i alla fall har sett signalen utåt att titta här har vi Espen Knudsen eller någonting sådär. Och sen slutade med att han gjorde alla fall 14-15 gjorde han 1+1 på 20 matcher. Och sen så ser det ut som att han blev utlånad till Vålerengen där, om man kollar på Elite Prospect. Så att det går att göra bort sig och stirra sig extremt blind på försäsongen. Sen minns jag också, det är ju en sån här klassiker också, säsongen 2006-2007. Vet du vilket lag som vann SM-guld?
Ja, det var Modo, va?
Ja, precis. Och jag sitter och läser här. Det är Marcus Leifby som har skrivit en text och han har intervjuat tränaren Harald Lyckner. Den här intervjun gjordes då några dagar före seriestarten. Och då säger Harald Lyckner, för laget förlorade sex av sju träningsmatcher inledde de försäsongen med. Och då säger Harald Lyckner, det offras inte en hörtand. Det har varit alldeles för klent, säger han till Marcus Leifby då. Mm. Gillar du min värmländska där, eller?
Ja, jättebra. Jag tänkte nästan, det lät som du hade bjudit in Harald nästan i sändning.
Ja, precis. Och de förlorade mot, när den här artikeln skrevs, så de precis förlorade mot allsvenska Björklöven, som inte var som Björklöven är idag, med 4-2 då. Men det gick ju ganska bra. Men du vet, då hade de ett lag med Niklas Sundström, Hans Jonsson, Mattias Timander, Andreas Salomonsson, Per Svartsvardet. Alla kom ju från NHL. Och jag kan tänka mig att det är sådana spelare som tycker att det är oerhört sömnigt att spela på en måndagkväll borta mot Löven.
Absolut, och det är ju också sånt som man behöver liksom väga in i när man gör en bedömning på ett lags försäsong också. Vilken typ av lag man har. Jag menar, om vi tittar på Djurgården till exempel, så tror jag att det är lag som verkligen, man har ju inte den skillsen nu den här säsongen, så att man kommer att vara ett lag som kommer att spela ut andra lag, utan det handlar om att vara ett krigarlag. Det moderlaget som du nämner här nu, det är precis som du säger, att där fanns det ju väldigt många, många äldre spelare. Karol Krishan tog väl knappt en puck på försäsongen, om jag minns rätt. Om
han, ens, ja, han stod inte i den här matchen mot Löven heller.
Så att hade ju många sådana här meriterade, och för deras del handlar det ju mer om att bara få pumpa igång säsongen. Så att, det är också en viktig aspekt i det, vilket lag det är. Sen ska vi säga att Harald är väl ingen klockren värmlänning när vi blir uppätna heller. Han är väl från Mariestad från början.
Men jag tycker han pratar lite värmländska.
Ja, men han har ju bott där så länge. Ja. Så det är klart han har gjort. Vad är Mariestad? Västergötland?
Ja, men nu får du inte, vi får inte göra bort oss här i sändning.
Nej, chansar. Jag hänger, jag
det här
hänger
är geografi i årskurs 5.
Ja,
det är många år,
jag gillar geografi. Men jag kanske har fel. Men jag säger Västergötland.
Du, uppstudsquiz. Jag vet att du kommer bli förbannad på mig på det här. Då. Men Modo värvade in en duktig finsk spelare under säsong som till slut avgjorde hela den här hockeysäsongen. Vad hette han?
Christian Kosela.
Ja, bra. Vad bra att
ja, den var enkel. Där var du snäll.
Ja,
den,
men det var ändå många
den,
år sedan.
Ja, men det är ju den här som man ofta drar fram när man ska prata sena februarivärvningar. Eller januari var väl på den tiden. Som har varit lyckade. Så är ju han en sån. Så att den brukar man ju ha med på de här tilläggslisterna som man gör. Som inte lika, ja, gör lika ofta längre. Så att, jo då, Christian Kosela kommer jag ihåg det.
Precis. Jag svävar ju iväg lite. Men det är så konstigt med hans... jag är inne och kollar på den fantastiska sajten EliteProspects.com. Då, så kollar jag. Han kom ju från S1 till Modo. Grundserien 11 matcher, 6 poäng, sådär. Och sen exploderade han då med 8 mål i slutspelet på 20 matcher. Men sen, han åkte bara tillbaka till Finland och bara har kört på sen dess. Han gjorde ju supersuccé. Alltså jag undrar, han gick ju till Kärpet efter Modo. Han måste nästan ha signat med Kärpet redan innan. Förstår jag menar? För att snacka om förhandlingsläge när det blir slutspeciellt i Sverige. Och lönebilden i Sverige har alltid varit högre. Eller så trivs han inte i Sverige helt enkelt då.
Nej, det finns ju många finländare som tycker det är bättre i Finland. Och jag har väl många fler exempel på det där som har varit kvar där hela. Eller stora delar av karriären i alla fall. Vi har väl... du ser. Nu Leskinen hette han, va? Ville Leskinen har väl där. Vi får se om det blir något mer utlandsäventyr för honom. Nu gjorde ju inte han succé när han var här. Men han har ändå en väldigt framgångsrik spelare i Finland. Som kanske kommer att spela väldigt stor del av sin karriär i Finland. Och sådär. Så att det är väl inga... Och det har väl vi svenska spelare i samma omfattning också. Som nobbar en del. En del spel utomlands, Jörgen Jönsson i spetsen kanske och sådana spelare. Så att så man trivs hemma helt enkelt. Och det är väl,
Davidsson, Bremberg, Dick Axelsson och alla de här som har kommit hem. Anton Medin, Jakob Nilsson och så vidare. Men du fastnar lite med Kosle här då. Han spelar fortfarande hockey och är assisterande lagkapten i Tappara. Och snittar fortfarande en poäng per match och har just nu på sin CV ett VM-guld, ett SM-guld, 3 finska guld. Snackar om att vara liksom en riktig vinnare.
Ja, han har ju spelat mycket med landslaget också. Jag är en inte helt ute och cyklar nu, så var väl han med i det här bragdlaget där i, som, ja, som vann VM där.
För ja, bara... då är det han, då är hans VM-guld där,
ja, precis. Ja, precis. Och det är 13 år då, eller 12 år blir det väl då. Det var 2019, va? Så efter SM-guldet med Modo där. Och då var han ju inte purung, kändes det som, när han kom heller. Men nej, han har haft en häftig karriär, det måste man säga.
Det är alltid härligt att bara liksom försvinna ner i Elite Prospect eller i minnenas allé. Och så där, det älskar jag, väldigt svårt. Eller jag kan sitta och Elite Prospecta spelare i AHL och ramla in i obskyra liksom poängligor och så vidare. Jag tycker det är helt magiskt att sitta med det. Har vi någon mer spaning från träningsmatchen som har varit? Är det någon mer som du har blivit konfunderad över eller lycklig över?
Oj, nu måste jag tänka igenom vad vi satt. Djurgården och Örebro hade vi där. Och sen satt jag och kollade på Rögle, Växjö. Och det var väl inte något sådär superuppseendeväckande. Växjö har ju satsat hårt på en superkedja, där kan man väl kalla den för. Med Robert Rosén och Emil Pettersson och Rickard Jynge då. Du som var inne på att Håga hade en superkedja. Så det verkar ju som att de ska gå lite all in på att det ska vara det offensiva lokomotivet. Och hade väl tufft, tycker jag, i två perioder där. Nu är det försäsong, betydligt bättre i tredje. Och sen så hade de en ganska rejäl urladdning mot HV här. Så att, det kommer ju vara en... Robert Rosén är ju en liten sån här vågdelare bland svenska hockeypubliken. Där det är många som tycker och tänker om honom.
Jag har klippt ut en fråga här från Twitter som jag gärna vill ta, som passar extremt bra in just nu då. Det är Liam Johansson då. Han heter @ljohansson29 på Twitter. I en konversation med Dynklumpen så skriver han: är Rosén överskattad? Svar ja, men han är fortfarande väldigt bra SHL-spelare. Så att ja, han är en bra spelare då, men överskattad, är inte elakt att skriva så om Rosén?
Jo. Det är väl ingen som tokhyllar Robert Rosén, tycker jag. Liksom. Det krävs väl nästan det för att man ska vara överskattad, med tanke på den poängskörd som han alltid står för i SHL. Så att överskattad tycker jag definitivt inte. Annars känner det väl en annan diskussion runt om räcker hans fart till i SHL 2020. Och den debatten har ju funnits ett par, tre år tidigare. Nu var han ju varit utomlands då en stund, men även före det så fanns ju den diskussionen runt om det inte går för sakta, va? Och det har ju bevisat tidigare att det definitivt inte gör. Sen har jag en enorm respekt för att det händer så otroligt mycket med just farten år för år i SHL, och samtidigt så blir ju de äldre spelarna ett år äldre också hela tiden, så att den där kurvorna när de liksom passerar möts ju ganska fort då på det sättet, så att vi vet ju inte. Jag tror, och framförallt så hoppas jag av hela mitt hjärta, att Robert Rosén är en toppspelare i SHL även kommande säsong. För mig står han för väldigt mycket av det som jag tycker är hockey, just det här med att man även tänker lite grann ibland, och att det inte bara går i full fart. Sen är han lite snabbare än det ser ut också, och framförallt så har han ju en blick för spelet och en smartness som gör att han inte behöver förflytta sig lika fort som många av hans medspelare och motspelare gör. Så att,
han är ju ganska liten i kroppen, ganska liksom bra med åkförändringar på isen, och ganska liksom sådär småkvick på små ytor, kan jag tycka ändå. Sen tror jag att han kanske inte liksom slår någon på och åka idioten över hela isen fram och tillbaka. Det kanske han inte gör. Men han har ju det här som lite Ryan Lash, vrida, vända, tittas, se isen 180 grader och kunna slå en backhand flip som Rickard Jynge får öppet mål. Och det är inte många som kan göra det. Jag tycker att det är no-brainer med Rosén. Jag tycker han, för en gångs skull, tycker SHL kommer bli lite bättre kommande säsong än tidigare säsongen. Det är för att jag tycker inte tappet har varit så stort i år. Och vi har fått in ganska många bra spelare. Jag vet inte om det har att göra med covid eller vad det är för något då. Men vanligtvis så brukar SHL bli lite sämre för de bästa då till Schweiz, Ryssland, AHL eller NHL. Men i år så tycker jag att det är, ja, i alla fall jämn nivå. Kanske inte bättre, men jämn nivå. Men Rosén kom ju hem. Han är så skicklig, så att säga. Liksom. Så han kommer vara en av SHLs 5 eller kanske 10 bästa spelare. Och just i powerplay så har han en sån kunskap, och med Joel Persson, Jynge. Och intressant att se Elias Petterssons bror där, Emil, om han studsar tillbaka. För då har alltså Rosén kanske skickat 2 Pettersson till NHL framöver då.
Ja, precis. Han får stå där på högerkanten och skicka in puckar, Emil, då. Så får vi lite flashbacks från 2017-18 säsongen där. lillebrorsan stod där. Men, nej, men just det där att Joel Persson också är tillbaka tror jag betyder mycket för Rosén. Jag vet att de två klickar väldigt bra tillsammans, både på och utanför isen, har jag förstått det som också. Och förstår ju varann, är ju lite samma typ av spelare. Alltså det, de vet vad de ska göra och behöver göra och lite sådär. Så det tror jag också är jätteviktigt. Att, sen Gynge har han ju också en bra kemi med sen tidigare. Men framförallt Joel Persson tror jag är viktigt. Och båda två är viktiga för varann.
Ja du Abis, vi kommer inte från det här med corona, publik, ekonomi, galen värld 2020. Det öser in frågor på sociala medier och vad är man går om man går på ICA och om man sitter och tar en öl på Beer Factory. Det enda som min hockeyomgivning pratar om, det är: blir det spel? Blir det spel med publik? Kommer klubbarna klara av det ekonomiskt? Det är på något sätt, det ligger som ett mantra, i alla fall i den värld som jag befinner mig i och i den omgivning som jag befinner mig i då. Och vi pratade om det här förra veckan. Har du ändrat ståndpunkt eller har du fått någon annan input nu när du har varvat igång och din säsong har startat?
Ja, men lite kanske. Jag fick ju en del kritik för att jag var så svart och negativ. Eller kritik, jag fick väl en del funderingar till varför jag var det. Och nu har jag jobbat en vecka och nu har jag väl ägnat en stor del av den veckan till att försöka få info. Det är ju, och det är väl egentligen inget nytt från det jag kände i måndags. Jag tror ju att det kommer att bli någon typ av publik på matcherna. Kanske redan från premiären, men att det kommer att vara med ganska stora begränsningar. Nu såg jag intervjun med Amanda Lind igår på Dplay heter det kanske. Och,
ja, med Tommy Åström där på
ja,
Tele2.
Ja, precis. De satt på ett öde Söderstadion, men det heter Tele2 nu. Nej, men det är väl klart att trycket börjar bli större och större, inte minst från fotbollen kan jag tänka mig. Som jag menar, det problem som hockeyn upplever är ju en lätt bris jämfört med det fotbollen upplever, för fotbollen har ju snart gått över halva säsongen utan att få spela med publik. Hockeyn har ju inte drabbats egentligen någonting, utan man fick ställa in slutspelet och fick man ekonomisk kompensation för och så vidare. Så att det är ju först nu, men framförallt då att fotbollen behöver ju få in folk och jag tror också att det finns ett värde i att hockeyn får det, och jag tror att det finns ett värde av att människor besöker idrottsarenor igen för om inte, lite för välmåendet och sådär. Sen funderar jag ju lite grann på någonting som jag tänkte på precis när du ringde här om. Ja, om vi säger att vi får släppa in en tredjedel, vilket jag tror är en siffra, eller jag vet är en siffra som har diskuterats, så hamnar vi väl kanske på 2 500 någonting i snitt då, i bästa fall.
Och, men hur ska man selektera?
Ja, och då tänker jag så här, är det inte försäsongskortsköparna som ska ha de platserna då?
Jo, men många arenor har ju kanske mer säsongskort än så.
Ja, men om vi säger det, och då för mig så är det lite grann pengar som kanske klubbarna snudd på budgeterat med. Ja, för jag vet ju att många har ju liksom gått ut på de här kampanjerna om man efterskänker även om det inte blir matcher. Så att det är väl pengar som man redan har och som man kanske på ett sätt också har räknat med att få in. Plus att man då kanske inte får in alla som har köpt säsongskort. Men det är väl klart att det är positivt att det kommer in folk oavsett hur den är. Så är det. Och det är ju bättre att kunna erbjuda sina säsongskortsinnehavare att de får gå på matcherna, att de bara ska stå och pröjsa. Sen vet vi ju inte, jag menar, vad händer nu när alla kommer tillbaka till jobbet och skolorna börjar och så vidare. Skulle vi få liksom en ny topp om 2 veckor, ja då är ju situationen helt annorlunda. Så att jag tror också att det är kanske ett besked som är väldigt svårt just med att vi är i en tid där semestrarna är över nu. Nu kommer vi in i en ny fas i det här igen då alla ska tillbaka och alla träffas och åka kollektivtrafik och så. Så att och stå nu och tvärsäkert säga att det kommer att bli publik, det skulle jag inte göra. Men jag förstår, jag pratade faktiskt med en källa som är ganska, har väldigt bra insyn, och han sa att klubbarna måste veta någonting som inte jag vet, för de är helt säkra på att de kommer att spela med publik när premiären spelas.
Färjestad var inne på att de kunde ha 5 000.
Ja, de hoppade på 50-60% där, och då gjordes det väl en uträkning på Löfbergs kapacitet och räknar man väl på 60% i alla fall måste man väl ha gjort det i så fall om man ska få ihop de siffrorna. Rögles klubbdirektör har varit ute och hoppats på, jag vet inte om det var en tredjedel där i alla fall, eller i alla fall 1 000.
Selekteringen blir ju jätteintressant, alltså vem ska väljas ut och få gå på hockey hockeymatcher alltså då.
Ja, man lär ju, jag har ju svårt att se att man inte prioriterar för säsongsköpare eller kort, ja, vad heter det, säsongskortsköpare då, men och sen får man väl göra i så fall då ett rättvist schema bland dem då, liksom att de som inte blir erbjudna första matchen får väl bli andra då, så får man väl gå. Man får väl numrera de här säsongskortsköparna från 1 till 3221 eller vad de är, och sen får det vara ett rullande schema i så fall. Om det nu blir
det är ju inte publik på sitt plats eller ståplats med problemet egentligen. Det är ju inpassering. Mm. Det är köbildning. Det är det de är oroliga för då kan ju smittan spridas om den finns där. Om man har en stol mellan varandra eller två stolar med varandra, då är det ju lugnt. Men det är ju när du ska in i arenan och tar också hockeysupporten då ett ansvar. Jag hörde att Tyskland hade något system där de ville sätta upp värmekameror vid inpasseringen och så blinkade rött om någon hade för hög temperatur i kroppen, för då fick inte den komma in då. Sådär. Och då är man ju mer trygg att det inte kommer in någon med feber. Sen vet inte jag ska inte slänga mig in i någon expertutlåtande om covid, men jag vet inte om feber och covid är liksom 100% eller om man kan ha corona och liksom ha vanlig 36,5. Det vet inte jag då, men Tyskland har i alla fall pratat om att alla som kom skulle liksom värmeskannas då genom stora, ja, inte vet jag, några fotoceller på något sätt där som ska sitta i taket då.
Mm. Och som jag vet inte om jag sa det, med Schweiz då har ju godkänt plus tusen åskådare. Det är väl inget fastställt, utan det är väl varje kanton ska väl ta ett beslut där. Men i alla fall att det är mer än 1000 då som ska släppas in. Och de har ju varit väldigt mycket mera, ja, restriktiva tidigare. Slog ju ner, stängde ju igen långt tidigare. Nu var ju smittan där tidigare också. Men ändå så är väl det en signal på att det kommer att vara någon typ av publik. Sen kommer ju inte någon typ av publik att rädda eller liksom göra jätteunderverk med ekonomin. För jag får ju för mig att det är ju ändå de här utsålda husen och det där som gör det här lilla extra i kassan. För det kostar ju också att arrangera matcher, och det kostar att åka på bortamatcher och allt. Va? Så att det är väl möjligtvis att man kan få till ett nollsummespel där, om man har en begränsad antal åskådare man får ta in. Och den stora frågan är ju, när får vi fulla hus igen? Och det känns långt bort just nu. Men
tänk till vilka uppsving när det blir fulla hus. Alltså, tänk om vi bara varvar igång lite nu, småmyser lite, får se matcher, fina prestationer på isen. Och så börjar de släppa på mer och mer och mer. Alltså vilket drag det kommer bli. Vi säger typ att från 1 december, arenorna kommer ju välta av intresse liksom.
Tror du att det finns någon risk att det blir ett annat beteendemönster? Jag tänker så med handel till exempel, att man kanske handlar ännu mer via nätet, och så att det inte blir samma intresse av att gå på match. Eller tror du att det här kommer att bara stegra intresset?
Jag tror att det finns ett uppdämt behov som inte går att uppfatta hur stort det är. Jag tycker folk nästan, om man pratar med vanlig hockeysupporter, så är ju nästan den som... Ibland så får man ju frågor så här, snälla, hur kommer det gå för Luleå i vinter? Och då, på något sätt, då ser man i supportens ögon att den vill höra att det kommer gå bra, för att då blir den lugn ungefär. Och jag har lite samma känsla här också, att många är liksom, de vill höra, snälla, får jag gå på hockey i vinter? Och säger man ja, då blir de liksom precis som att man har dragit in världens trissvinst. Så det är många som, idrotten är jätteviktig för många. Det är så viktigt att få umgås, prata hockey, glädjas, gråta, skratta. Det är en samhällsfunktion som är... Det går nog inte att förklara hur viktigt det är för många människor. Men du också, det jag tänkte säga, det här med... Vi ser att att hockeyn börjar i SHL 19 september. Vi ser att de tar in 50% av. Då är det ungefär 3000 människor i snitt som ska gå på matcherna. Du vet, då måste du ha vakter, du måste ha inpassering. Alltså kostnader. Men de kommer inte öppna upp kiosken, de kommer inte öppna upp mat, de kommer inte öppna upp öl, läsk, jag tror inte de öppnar upp souvenir eller inte. Och då menar jag med kringintäkterna sjunker ju drastiskt, men kostnadsbördan finns ju där. Och så kanske de bara släpper in säsongskortsinnehavare, pengar som de redan har. Där blir det ju intressant för klubbarna hur länge de orkar stå ut, utan HV tjänar ju 1 miljon per match, en riktigt bra hockeymatch. Och det är ju delvis på lösrörelsebiljetter, men sen har vi hela det här liksom kommersen som finns runt en match, innan, under och kanske några sekunder efter.
Ja, nej, det Det är en jättestor fråga det här, och jag tror att det är ett väldigt känsligt läge just nu, i och med att det som jag var inne på, att vi vet inte riktigt vad som men när, ja, vad som händer när alla träffas igen, men när det blir ett normalläge igen, så där det verkligen går att trycka in fulla ståplatser och fulla arenor, det känns väldigt långt bort.
När jag lyssnar på intervjun med Tommy Åström och Amanda Lind där, idrottsminister Amanda Lind, så man sitter ju liksom sådär, vi är ju arbetsskadade, man lyssnar ju på varje ord hon säger och liksom försöker få någon klar bild och det, men man får ju inte det, så att säga. Nu är de ju politiker, men jag skulle vilja ha ett datum, att ja, men så här ligger till, att på onsdag har vi möte, och då ska vi diskutera det, vi kan ta de här tre besluten, pang, och sen har vi om en vecka ett nytt möte, och då kan vi besluta det. Men de är extremt skickliga på att inte ge någon sån där liksom agenda eller almanacka till oss och så vidare, utan det är väldigt liksom, förmodligen sitter de kanske nästan varje dag i slutna rum och pratar om det här, men de vill kanske inte få ut det, för då skulle vi ringa och jaga och tjata och så vidare kanske då, men jag skulle vilja veta, när kommer ett beslut? Jag tycker inte man liksom riktigt får det, liksom, så att man kan, ja, stänga dörren ungefär, okej, det blir ingen publik från 1 december, fine, bra, det är de här premisserna som gäller.
Ja, och det är det här som är vårt problem ibland, för vi får ju ofta de här att nu måste ni ställa den och den mot väggen, politiker eller ishockeyförbundets ordförande eller vad det är. Och när man liksom gör de här intervjuerna och man sitter efteråt, man försöker verkligen liksom och nagla fast dem, och sen sitter man och lyssnar efteråt, det är precis som du säger, att de svarar aldrig ja eller nej eller definitivt på en fråga. Och det är ju någonting som säkert står högst upp på deras medieträningslista, så är det ju det att lås inte fast dig vid någonting, utan hela tiden öppet, va. Och det är de ju duktiga på, men det kommer ju inte fram någonting. Jag hade ju precis samma känsla som du, och Tommy Åström försöker ju ställa bra frågor, och jag har ju själv stått in där försökt, inte i tv, men alltså gjort liknande, och man känner efteråt att fan, det går inte att komma åt dem, och det är lite trist, för att
Johan Hemlin på SHL är ju en mästare i den här taktiken att vad ska man kalla för undvika tacklingar? Ska man kalla det för det?
Ja, min favorit i den situationstecken är väl Anders Larsson annars. Han har ju också en politikerådra definitivt, där han är lite åt samma håll. Va? Så att det är det är väl ett sätt kanske att överleva länge också. Går ut och svingar som Rickard Fagerlund idag, så kanske du inte blir långvarig på posten. Har du ambitioner om att vara länge på en post och kanske till och med klättra och komma vidare, så ska du nog inte... Så ska du nog använda den taktiken som många gör. Tyvärr har det blivit lite.
Framförallt så blir Amanda Lind uppäten. Hon säger att ja, på fredag har vi ett möte där vi ska ta beslut på det och det. Och sen så blir det ingenting på fredag. Då kommer hon säga, men du sa ju här att på fredag, ja, du vet. Mm. Så att det gäller ju att spela lite safe och sarg ut liksom i många saker. Och det är ju inte så att vi diskuterar spelet i boxplay för en hockeyklubb, utan hon har ju på något sätt ansvar för människors hälsa. Vi ska ju veta att folk dör ju av covid-19. Det är inte någon liksom leklåda det här, utan det här är ju allvarliga saker som vi ska hantera. Så att jag har full respekt för att de inte hastar det här. Och det är väl klart att om det är bättre för världshälsan att vi inte har stora gruppsamlingar eller folksamlingar ett tag till, ja men kör på det då. Det jag inte kan förstå, det är väl de här bilderna från Tylösand i helgen. De pratade om 45 000 som var där. Men ändå så får de inte vara 5 000 på Friends som tar 50 000. Den kommer jag aldrig kunna förstå. Jag tycker att den är jättemärklig. Liksom.
Men den gick de ju i alla fall in på i den intervjun. Där, så den förklarar väl hyfsat utförligt i alla fall. Att det ena är lagstadgat och det andra är inte.
Jo, men jag kan inte bara förstå sunt förnuft hur det är så. Liksom, så. Kan jag inte göra. Men vi får se då. För en vecka sedan så trodde du från 1 januari då blir republik. Har du ändrat din ståndpunkt nästa vecka?
Ja, sa jag så att det blir republik först från den 1 januari, så har jag ändrat min ståndpunkt.
2021 tror du slut.
Ja, men jag tror att det kommer att bli någon typ, om vi nu inte får något nytt utbrott här, så tror jag att det kommer att bli någon typ av procentuellt insläpp på arenorna från, ja, om inte från premiären så från 1 oktober i alla fall. Och sedan när det sen blir fullt, jag har faktiskt lite svårt att se att det ska kunna bli det före 1 januari i alla fall, om det nu ens blir då. Men jag säger väl så nu då, mitt utgångstips är det.
AIK Fotboll skickade ett pressmeddelande jag tror det var i april eller maj här eller någonting sådär, när man pratar om hur fotbollen skulle göra. För det fanns ju mängder med förslag, alternativ och så vidare. Och då sa AIK så att vi kommer bara ta emot publik om alla är välkomna. Vi kommer inte selektera, vi kommer inte dela ut någon VIP och så vidare, utan om vi öppnar upp så ska alla vara välkomna, från några stå till finaste logen och så vidare. Alla ska vara välkomna om vi ska öppna upp. Jag tyckte det var lite fint sagt mot fansen, för då respekterar man ju liksom alla kategorier och tycker att alla har lika mycket värde. Därför blir det en oerhört intressant utmaning hur hockeyklubbarna ska lösa det här.
Ja, jag tror inte att man går på AIK-spåret, utan jag tror att man kommer att selektera och försöka hitta någon typ av rättvis lösning och hoppas att folk har förståelse för...
Och det är av ekonomiska skäl givetvis, för att man måste få igång liksom, på
ja,
sätt.
Ja. Ja, det är ju ett jätte... Jag vet inte vad du så sa. Skulle de åka i två bussar till och med till matchen? Eller?
Ja, jag satt och kollade på det här protokollet. Jag tror jag skickade det till dig. Det finns ju sånt här hockeyprotokoll då. Och var inte bussarna så stora? Alla spelare var tvungna att ha... ingen fick sitta bredvid alla på bussen.
Nej,
jag menar, utan
nej man måste, det gör de nog inte idag heller, tror jag. Redan.
Nej, men har man inte så stora bussar så fick man åka i personbilar eller två bussar. Mm. Sen ska det vara på plats, så ska det vara... Två omklädningsrum, alltså stora omklädningsrum som tillhör inget pressfika, snyft, för att då blir det ju samlingar vid pressfika. Du vet ju hur vi i mediebranschen är, att vi älskar att liksom, ja, ta de här kakorna och korvarna och så vidare. Så att det finns ju ett stort protokoll, det ligger på Svea Hockeys hemsida om ni vill nörda ner i det. Kanske inte var så mycket för fansen, utan det var ju mycket för arrangören hur man ska tänka och ha det. Men jag reagerade lite på det här med busskrav. Sen undrar jag vem som ska följa upp det här, så att säga. Vem ska liksom kontrollera varje match så att det går korrekt till, eller träningar och så vidare. Jag ska ju till Strömstad i veckan här, och då ska ju tre lag samsas. Tre lag, kan det röra sig om 110 personer, eller vad kan det vara i
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I antal.
Ja, 30-35 kanske det blir, med allt möjligt, med materialare och sjukgymnaster. Och,
jo, men totalt tre lag då.
Ja, jo, men det blir väl 105 då.
Ja, tänk dig 105 personer som ska samlas där i lilla Strömstad ishall och liksom sådär. Ja, det blir ju en utmaning där hur man ska få ihop det. Jag vet att Frölunda också var lite sådär, det var prat om en bankett, men de liksom sa, nej men vårt medical team har sagt att vi hoppar den då. Så att det är ju en osäkerhet där ute. Men vi får se hur det blir, och vi får i alla fall hoppas att det blir någon typ av supporterskap på matcherna, för det behövs. Ett annat hett ämne senaste veckan, som kanske är lite svårare att ta på, och som har den här gränsdragningen politik, historik och kanske också, det blir ju lite ishockey här, det är ju det som händer i Belarus. Man ska säga Belarus nu då, istället för det som vi kallar för Vitryssland tidigare enligt reglementet. Och det är ett hockey-VM där som ska spelas. Det är ett delat hockey-VM kommande säsong, som i övrigt är framflyttat. Jag tror det ska börja så här bizarrt 20 maj eller någonting sådär. Kan du exakt starta datum på hockey-VM?
Nej, det kan jag inte.
Jag tyckte det stod 20 maj.
Ska jag googla?
Ja, vi kan väl säga att vi spelar väl safe. Om hockey-VM började 8-9 maj före till 3-4 maj, så uppskjuter två veckor, så kan vi göra lätt för oss. Och det är ju för att grundserierna i de olika ligorna ska liksom ha tid på sig nu då.
21 då maj till 6 juni.
Ja, precis. Och det är alltså Lettland, Riga och Belarus, Minsk som ska ha ett delat mästerskap, men Belarus då är huvudnation då. Och nu är ju, det har precis varit val i Belarus, och Lukashenka då, han som har styrt landet med järnhand i 25 års tid. Man kallar ju det här för en av de sista diktaturerna i världen. Och jag vill inte ge mig in i den, om det är en diktatur eller inte, det kommer jag släppa. Men folket är väldigt missnöjda med hur det här alltid går till, och det är stora folksamlingar ute i Minsk, och man kan gissa sig fram att någonting stort kommer hända i det här landet nu. Men tycker du att de ska få förmånen att ha ett hockey-VM?
Nej, det tycker jag inte. Samtidigt så är det ju lite, vad händer om vi nu får en ny regim inom 2-3 veckor eller 1 eller 2 månader? Ska man då låta den nya då förhoppningsvis demokratiska regimen arrangera ett hockey-VM? Det är ju också en fråga som man kanske bör...
Och klara nationen av det också?
Nej, det är ju högst tveksamt. Och det här är ju en problematik som har diskuterat under egentligen hela 2010-talet eller hela 2000-talet. Att det blir ju allt vanligare att de här diktaturerna, totalitära staterna får arrangera de stora arrangemangen. För ska du genomföra en demokratisk process där alla kostnader och ska liksom godkännas, så är det ju enormt svårt att få igenom att arrangera ett OS eller ett VM eller vad det än kan vara. Det är ju något vi har sett allt tydligare, att det blir en affär för de här staterna som kan bestämma lite själv hur man gör och som har lite egna kassor för stora arrangemang och ser en stor vinning i att det landet kan arrangera en god publicitet och PR för sitt relativt eller väldigt smutsiga styre som många gånger är. Så att det är ju definitivt, så att jag tycker inte att, på rak fråga så tycker jag definitivt inte det. Och det är ju än mer anmärkningsvärt att det här landet nu arrangerar sitt andra VM inom 7 år.
Var det 7 år sedan vi var där?
Ja, det måste ju varit OS-året i alla fall. För det var ju då 2014 måste det ju ha varit som det var. För att jag vill minnas att det var OS samma år. Att det inte var lika hög status att ha VM i hockey då, det när det var.
Det är jätteintressant att man får 2 hockey-VM på 7 år. Ja. Jag vet att Ryssland brukar ha ganska ofta också. Men det förvånar mig att det är ju inte världens största, bästa hockeyland det här heller.
Nej, långt därifrån. Och det säger väl lite grann om vilken typ av organisation som IHF är också. Som nu enligt Anders Larsson var det som sa på demokratisk väg då har liksom röstat fram det här landet att återigen få arrangera.
Hur upplevde du Minsk och Belarus när vi var där?
Nej, men väldigt bra om jag ska vara helt ärlig. Alltså det var ju en väldigt trevlig tid att vara, eller så årstiden var ju, det var ju fin, alltså så fin stad och på alla sätt och vis. Sen är väl inte jag den som är mest expert på alla övervakningskameror och avlyssningar och hur det fungerar och sådär. Men jag förstod ju naturligtvis, jag hade ju exempelvis, så var ju all media fick ju bara bo på ett hotell. Och det var ju för att man skulle ha full koll på alla journalister som kom dit. Och det kändes ju, även jag kunde ju liksom förstå att det fanns någon typ av övervakning av oss också. Sen fick jag väl också känslan att det här är ett land, så länge du går i mittfilen, så länge du inte liksom sticker ut eller bråkar, så funkar det helt okej. Okay. Men så länge du, när du vill yttra dina åsikter och andra åsikter än det som regimen har, så tror jag inte att det var speciellt kul att bo där. Men
jag kommer ihåg två saker där från den VM:et. Jag tror du och jag åkte en taxi. Så småpratade vi lite med taxichauffören. Han kunde engelska då, engelskan är kanske inte det mest gångbara språket där. Det är lite tufft att kommunicera där. Men då vet jag att han pekade uppåt på en, vad det nu var. Det såg ut som en brandlarm eller någonting som satt i taket. Och sen så sa han bara, Lukashenko is the best leader we ever had. Och så liksom, han menade väl på det att han var över. Att han var, någon som lyssnade på allt som sades då. Mm. Var det du som satt i den taxin eller blandade ihop det med någon annan?
Det kan säkert vara du och jag, det låter så.
Ja. Sen vet jag att varje gång jag kom in på mitt rum, jag hade ett fantastiskt hotellrum med balkong och allting och utsikt över Minsk. Så stängde man dörren och sätter man inte i kortet, så var det ju svart. Men då vet jag att det löser en blå lampa i taket hela tiden. Och då undrar jag alltid, vad är det där för blå lampa? Det kanske var så enkelt, det var brandlarmet, men jag har jobbat på kvällstid i många år, så att man blir ju lite konspiratoriskt lagd, så att säga. Så jag fick ju bara känsla av att okej, allt jag säger inne kan hamna på någon gammal central för inspelningar i någon bunker någonstans, vad vet jag. Men jag är konspiratoriskt lagd, vad vet jag, det kanske inte alls stämde då. Men jag håller med dig, det var ett vackert land. Fantastiska vägar, vet jag, hur stora breda de var. Och sen störde jag mig ju på det här med att, kommer ihåg när vi åkte till hallen, oavsett om det var match eller träning, så skulle vi gå i en folla. Vi skulle gå i den här bussen. Bussen gick en gång dit, en gång hem ungefär. Det var liksom att de, som du så pratade om den här mittfilen, man fick inte välja någon egen väg. Vi skulle inte gå. Det gick inte gå heller till hallen. Det var lite för långt om du minns. Mm. Eller om du minns. Vi minst. Åkte förbi Lukashenkas hus, kommer du ihåg det? På högersidan där.
Ja, eller taxichaufförer var det så, ja, precis. Ja,
ja, ja. Men, ja, ja. Men det borde, och bastun enligt taxichauffören var väl lika stort som Stockholms slott kändes som det liksom.
Ja. Jo då, och men nej, men det är ju jag tycker, sen vet ju blir det hockey-VM ens till våren här, det vet vi ju inte heller med tanke på.
Och vad blir det för VM då?
Exakt, och vad blir det för VM?
Som NHL ska fortsätta. Det är inte jag fattar det hela. Det är ju, Schweiz skulle ha haft VM nu i våras. Deras arenor börjar bli klara, de skulle ju ha Lausanne och Zürich, va? Var det så?
Ja.
Ja, och Lausanne hade byggt ny hall och myspys och så vidare. Jag fattar inte att inte Schweiz vill ha det nästa år. Men det är väl förmodligen osäkerheten att de vill inte ge sig in i en till sån här knepig situation där man inte vet vad som kommer. Men den, man tycker att de hade liksom varit lite värd att få ett hockey-VM.
Jo, också. Men de ville säkert det. Men det var nog så att den här...
Jag upplevde faktiskt att de tackade nej.
Okej, ja, men då har du bättre påläst än mig.
Ja,
i så fall.
Så att de fick förfrågan om de...
Att skjuta på allting då.
Ja. Men nu kanske det blir så, det vet man ju inte. Men då skulle ju, om jag var Lettland, skulle jag ju vara lite irriterad också. För där är ju hockeyn, de är ju helt galna där. Jag minns när det var 2006. Det var ju så att man åkte därifrån med huvudvärk. För att det var ju sånt liv på arenan. De hade ju så här tutor också överallt som de kört med. Så att man var ju, du var hjärntvättad när du kom från en hockeymatch där i Riga Arena. Det var liksom, det var sån feststämning. Sen gick det väldigt bra för Sverige 2006 som de vann VM-guld. Och det var ju då vi tog dubben OS-guld och VM-guld. Detroit-killen kom in sent till västerskapet och sen var det liksom supersuccé där.
Mm. Ja, vi får se. Lettland har ju gått ut och markerat tydligt i alla fall att de inte är så intresserade av att arrangera längre med Belarus.
Ja.
Och så vi får väl se var det där landar. Men jag var ju otroligt förvånad från början att man tilldelas det återigen, ännu en gång. Alltså, jag tycker det säger ganska mycket om hur det fungerar.
Och det är lite konstigt också, för att om du tänker till lite nu. Det här är ett ganska attraktivt år att ha hockey-VM. Du säger ju helt rätt, förra gången Belarus hade hockey-VM så var det ett OS-år. Det var liksom supermatcher i Sochi där. Nu är det lite ett perfekt hockey-VM-år. Det är konstigt att de får den liksom förmånen att ha det sånt här år också, när de precis har haft det.
Ja, det såg väl ut att vara ett perfekt hockey-VM kanske. Nu med coronan och med NHL som kanske pågår in i juni med grundserien, så känns det väl som att det är hockey-VM som ingen ville ha. Så på så sätt så skulle de väl kunna få det som lite... Bara för att det är så dåligt, kommer att bli så pass dålig kvalitet då, som det riskerar att bli i alla fall, om inte det blir några NHL-spelare.
En fråga vi fick på sociala medier var: kan inte ranka SHLs målvaktspar? Skulle vi ha Tellan kvar här? Han jobbar numera inom agentvärlden, så att då kan vi inte ha kvar honom som stående medlem, utan då får vi ha honom som gäst ibland, för han kan upplevas som lite jäv då. Annars är ju han perfekt på att ranka målvakter. Men skjutsen, vi kan ju också hockey, eller hur Abris?
Oh ja, och framförallt målvakter, va?
Ja, precis. Ja. Mm. Det är bara kör över dem och ligga nära och andas. Det är det bästa man kan göra på dem. Men du, vilken klubb tycker du har den bästa målvaktsduvon, och vilken klubb tycker du har den kanske sämsta målvaktsduvon i SHL?
Jaha, vi tog det.
Eftersom vi ska vara lite positiva så kan du få nämna flera.
Nu hade jag börjat tänkt om lite här, jag är lite förtjust i HV:s målvaktsduo, måste jag faktiskt säga. Så att jag
Arnefelt Gunnarsson.
Ja, jag vill nog säga att det är väldigt jämnt i toppen, men jag ska lyfta fram någon så här lite på uppstuds, så säger jag Arnefelt Gunnarsson, för jag tycker att där finns det något intressant. Gunnarsson är ju en väldigt stabil målvakt, ingen flashig kille som är ute och syns och hörs mycket och sådär, men levererar ju stort sett alltid bra. Och Arnefelt, jag vet inte riktigt hur, alltså, han kan nog bli riktigt, riktigt bra, tror jag, på allvar liksom. Så att han har en aura runt sig som jag tycker är jäkligt intressant, ett självförtroende på ett positivt sätt, tycker jag, men liksom ganska en självklarhet, ska jag väl säga, i det han gör och hur han uppträder utanför isen och allting. Plus att han visade ju redan förra säsongen att att han var väldigt, väldigt bra. Och det vore väl 17 om inte han var ytterligare snäpp bättre den här säsongen. Nu har de ju sluppat en massa resor över Atlanten också. Det ska vi också ha med de här unga spelarna som har inte behövt åka över för draften. Man har inte behövt åka på den här träningsturneringen med juniorkronorna som man åker på. Det är inte aktuellt att åka över på några träningscamper här i början på oktober. Jag tror många av de här yngre spelarna har mått väldigt, väldigt bra av att få bromsa av lite grann och stanna upp och träna ordentligt. Så att det tror jag de kommer ha mycket nytta av. Gud vad jag svävar iväg nu. Men HV då, bäst. Sen om jag nu ska plocka ut sämst så är ju... Jag är lite tveksam till Leksand, det måste jag säga. Juvonen där, vi hade ju frågetecken om man inför säsongen och det var väl inte direkt så att de inte besannades. Och nu var ju väldigt mycket mer än bara målvakterna som var problem med Leksand förra säsongen. De kommer att ha ett helt annat försvarsspel nu med Hellqvist Hallberg där framförallt då, som kommer att styra upp det. Så att det kommer att vara mycket roligare att vara målvakt i Leksand tror jag i vinter. Men frågar de om ett målvaktspar då, så är det väl Leksand.
Mm. Ja, får det bli. Jag är ju lite snarlik där. En detalj för övrigt, jag var ju på Leksands träning förra veckan. Och du vet ju själv om hur träningarna ser ut nu i början. Det är inte de roligaste träningarna för spelarna håller på med, utan det är ju gnuggande och det ska sättas ett grundspel och så vidare. Men jag såg en intressant detalj som jag noterade, som jag liksom kände, aha, vill de göra så? Som jag upplever det för när om det kommer en 2-1 så ska liksom försvarande lag då backen där, eller om det är en center som hamnar i den situationen och så vidare, liksom ligga i mitten och sen någonstans ner med klubban och ta bort möjligheten till flippassningar till den andra spelaren som liksom kan skapa ett öppet läge då. Men vem du nu är i Leksand som sätter försvarsspelet, det skulle låta vara osagt. Men där vill de att backen eller spelaren som försvararen ska gå stenhårt på puckföraren, det vill säga liksom rusa ut så att tiden den har på sig ska bli så kort som möjligt i alla fall. Och det här märkte jag att det var jätteovant i alla fall för Leksandspelare, kanske säkert andra lag som jobbar så här, det kanske en Oskarshamns panten modmodell det här, det vet inte jag. Men det var intressant att se hur de nötte den lilla detaljen.
Jo, det jag vet att många klubbar anammar, eller det finns ju en liten variation i när backen ska gå ut mot puckföraren. Men jag vet att toppcirkelkant har varit vanligt hos flera klubbar, att man avvaktar, ligger emellan fram till toppcirkelkant, men då går man ut mot
här var
puckföraren.
Det
rakt så att jag går ut, jo precis, men man klubban. Kan ju liksom inte, man kan ju inte kastas ut i mittzon liksom, det är ju tufft, utan man måste ju välja sitt läge, men vi får väl se. Men jag är övertygad om att det är Hallberg och Hellqvist som styr med försvarsspelet, och sen får väl Karlberg
förmodligen, det Hallberg kan jag gissa, så kanske Karlberg kommer in med lite expertis i powerplay där.
Han fokar nog på det offensiva spelet. Men Hallberg och Hellqvist har ju samma spelidé och allting. Så de är nog ganska överens om hur de ska göra. Men det gäller ju att få alla spelare att göra likadant.
Precis. Och det är därför man ska orka blåsa av och tänka till hela tiden nu. För det är då man sett ett mönster, ett beteende hela vägen framåt. Idag, måndag. Vi skriver den 17 augusti. Så har HV71 kallat till presskonferens.
Hur var det med dina målvaktsval då? De försvann.
Ja, men vill du höra den?
Ja, men dina åsikter är väl alltid intressanta.
Ja, vi snubblade bort. Vi tar Jönköping lite senare. Vi kommer in på detaljer där. Nörderi i defensiv zon som gjorde att jag tappade tråden. Ja. Jag håller med dig om Leksand. Kanata har ett stort ansvar i Oskarshamn. Levererar inte han på den här nivån, men jag tror att han kommer göra det. Jag tror att han är så pass skicklig och stor rink funkar för honom. Men jag tycker precis som du att stort frågetecken för Juvonen och Brage. Sen bästa paret, jag gillar vad heter det, HV71. Fantastiskt med en äldre rutinerad målvakt. Om nu man kan kalla Gunnarsson för äldre, jag vet inte vad gränsen går för när man är äldre. Och så en ung kille i Alnefelt. Men jag väljer ändå att lyfta fram Niklas Svedberg och Mantas Armalis. Armalis är ju för övrigt den bästa målvaktsnamnet forever. Tänk om man hette Armalis istället. Liksom. Ah, ja. De två tillsammans. Jag såg ju Armalis i Djurgården för några år sedan. Han är tufft i Skellefteå. Men de två ihop, för mig är det två första målvakter i SHL som ska bilda en duo. Och om de bara stöttar varandra, det är jag övertygad att de gör, så behöver Djurgården egentligen inte. Och det här är ju liksom självmål att säga det här några dagar efter 1-10 arslet. Vem var det så stor den matchen för övrigt?
Svedberg.
Svedberg, ja. Jag kan tänka mig att han är så här som helt ointresserad på försången för övrigt. Eller svårt att tända till. Men jag tycker Djurgården har den bästa målvaktsparet just nu.
Vi behöver ju inte tälla den här. Du hypar Djurgården ändå, så att det var ju perfekt.
Ja, precis. Djurgårdsstudion levererar.
Ja.
Får jag glida in på V71 nu då? Ja.
Kör.
Jag älskar arenanamn. Jag har alltid fascinerats över arenanamn. När jag var ung så satt jag nästan och pluggade arenanamn för jag skulle kunna alla namn i SHL så kunde man ju liksom, du vet, förr det var ju så klassiska namn, Rosenlundshallen då. Och Hovet och Leksands isstadion och Delfinen. Ja, du vet, alla de här liksom, det är ju på något sätt, det är en del av ens uppväxt. Jag vet inte om du var så liksom sådär, men för mig var det arenanamn, domarna, jag kunde inte vad domarna kom ifrån och ja, du vet, och så vidare. Man pluggar där. Och nu går ju då avtalet mellan Kinnarps och HV71 ut och Kinnarps har valt att inte förlänga. Ofta så blir det här faktiskt sådär att om ett företag är starkt förknippat med ett lag, jag vet att det var så i Karlstad med kaffebolaget Löfbergs där, då ville man inte riktigt vara så starkt förknippad med Karlstad, för då tappar man i försäljning i övriga landet. Hänger med, jag menar, va? Att man liksom
absolut.
Blir... Och nu kanske Kinnarps blir för starkt förknippad med Jönköping. Och då vägrar man köpa Kinnarps möbler i Växjö eller Göteborg. För att jag stöttar inte HV. Ja, förstår vad jag menar?
Ja.
Men nu har de bytt i alla fall. Det var en lång utläggning där. Och jag njuter lite när jag hör det nya namnet här. Husqvarna Garden. Är det inte en perfekt balans mellan ett okej företagsnamn. Låter som att det är världens reklam här. Men, och sen det här liksom svensk-engelska då, Garden då, vi är vant med Madison Square Garden och så vidare. Men Husqvarna Garden, det liksom, det smälter i min mun gör.
Det låter ju extra fint med din Huddinge-dialekt där också när du liksom säger det. Jag undrar hur det låter på Jönköpings, en riktig sån här Jönköpings-dialekt.
Hur är Jönköpings-dialekt då? Jag måste tänka lite.
Ja, men jag är usel på att imitera, så att det är så fall ligger på dig.
Husqvarna Garden?
Ja.
Ja.
Ja, nej, det är bra. Jag vet inte hur det mottas där. De kanske tycker att det är lite så för internationellt. Jönköping är ju ganska så här svenskt kan man väl säga. Så att, men,
jag har ju varit kritisk till Nelson Garden Arena. Mm. Det är ju då det arenan i Tingsryd där. Men jag tycker Husqvarna Garden, nej, jag vet inte.
Ja, det ligger. Jag är beredd att hålla med dig faktiskt. Jag tycker också att det ligger ganska fint i munnen om vi nu ska ha de här kommersiella... namnen. Det låter bättre än Falcon Alkoholfri Arena i alla fall, som jag läste i någon text här i helgen.
Så att, hur har det gått i Gävle förresten? Du som har genomgått den här fantastiska förändringen från ja, vad heter det? MRP Arena? Monitor Arena? Vad heter det?
ERP.
ERP Monitor Arena.
Jag var tvungen att tänka jag, för nu var det så länge sedan. Ja, och ERP Monitor
Arena. Men säger du så att nu ska jag åka upp till monitorn? Säger du så till frugan? Eller vad, hur säger du?
Nej, jag säger Gabriel Rinke.
Du säger Gabriel Rinke.
Jag ska upp dit idag. Ja, det gör jag. Men jag måste väl skriva, så skriver man väl ERP Monitor om man nu måste skriva ut arenanamnet, vilket inte man måste göra. Men det är väl så här att om frågan nu har gått, så är det väl så att pengar är ju makt på något sätt. Jag menar, de har ju gått in med väldigt mycket pengar både i arenanamnet här, och de har varit med och hjälpt till med de här värvningarna med Berglund och Bertelsson. Så att jag tror att folk inte har något problem alls längre att acceptera att den heter som den heter. Det är ju på gott och ont lite grann så att ekonomin styr ju till stor del, och det här företaget som har kommit in där har ju verkligen gått lite all in på att Brynäs ska bli great again. Så att de
dunkade in ett miljonbelopp också på Berglund Bertelsson, om man minns rätt.
Ja, men det var det jag sa där med värmningen där, att de gick väl in med samma belopp som fansen samlade in, om inte jag minns helt fel, och det var väl typ 2 miljoner som fansen samlade in, så att jag tror att de snudd på dubblade i alla fall det där. Och,
nu får du inte inleda med liksom ett oj och sådär. Men det här är ju uppstuds igen då. Men vilket arenanamn i Sverige får du sådana här fånigt leende när du uttalar? Alltså som du njuter av.
Finns metallåtervinningen arena kvar?
Fast det är ju inte det åt andra hållet. Att
ja, du tänker så, ett fånigt leende. Ja. Ja, du menar när jag mår bra, när jag tycker någonting är vackert.
Ja.
De har ju tagit bort allting som jag tycker har varit vackert. Hovet är väl fint?
Hovet, Skandinavium.
Ja, Hovet då. Jag säger Hovet är fint då. Och Skandinavium är ju fint då. Nu är jag... tillhör jag den äldre generationen, så att då blir det väl lite mossigt sådär. Men de två namnen är ju fortfarande fina, tycker jag.
Malmö Arena. Jag tycker lite synd att det heter Hovet. För mig är det Johannes Hovs isstadion. Det är liksom den korrekta. För stationen hette Johannes Hov där förut. Men då har man tvättat bort det, så heter det bara Hovet. Sen kanske det var i folkmun Hovet då, men Johannes Hovs isstadion tycker jag är vackert.
Var det Gullmarsplan som hette Johannes Hovs förut? Eller? Den stationen?
Nej, det var nog Globen. Globen station som hette Johannes Hov då. Ja, ja. Nästa Johannes Hov ut med grön linje där. Om det var 17, 18, 19 eller vad det var som gick dit eller något sånt där då.
Ja, det är mot Hagsäter och Högdalen. Där.
Ja, men du, i ditt område där, Borr och Tång Arena. Det var alltså en lokal tandläkare som sponsrade en arena. I vilken by var det i? Det var i?
Valbo.
I Valbo. Finns den kvar, Borr och Tång Arena?
Nej, vet du vad den heter nu?
Nickeback, kan det vara
Nick,
så eller?
Nickback Arena. Nickback. Ja, efter en regionens mest kända och skickliga hockeyspelare faktiskt. Många
timmar. Nummer 19 där, ja, precis.
Ja, som är uppväxt i den ishallen som ligger alldeles vid motorvägen där.
Vilket är det sämsta arena namnen då? Vem om du får magont och uppstötningar? Och,
ja, men det var väl två som jag nämnde då. Falcon Alkoholfri Arena och Metallåtervinningen Arena är väl två sådana där på uppstuts som jag inte tycker ligger så jättebra i munnen faktiskt. Och det blir väl lite så här krystat.
Metallåtervinning, undrar om det är den lokala skroten där som har sponsrat. Det är ju spännande att de har
sådana. Ja, men är det inte något sån här att man ska återvinna, men finns det inte något så här typ som returburkar eller någonting, att det är något liknande med metall?
Ja, vi ska inte ge oss in i det, och vi ber om ursäkt om vi har sagt någonting fel. Nu har vi babblat i 65 minuter, så nu har alla som sprungit milen sitter ju och väntar på att slänga sig i duschen, så nu måste vi liksom ge oss här.
Ja, flummigare än vanligt kanske vi var, men det blir bra.
Nej,
vi är lite konkreta var vi. Nej, men jag tycker
kom gärna med feedback, kom med åsikter, kom med tankar. Jag tror att ni vet var ni hittar oss någonstans. Och ha nu en riktigt trevlig och skön sista sommarvecka.